När Ingers syster söker efter deras mors ursprung i arkiven avslöjas en hemlighet.
Hon upptäckte då att mammas pappa och mamma var okända. Och då var ju det nästan som att en bomb slog ner, för det hade ju jag ingen aning om.
Men mamma ville inte tala om eller rota i det gamla. Det kommer att dröja ända till hennes död innan ett tjockt kuvert hittas som avslöjar mammans ursprung.
Och det hade mamma aldrig fått se. Och det gjorde mig faktiskt, jag ganska upprörd.
Du lyssnar till Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Titta här ska du se. Här är min mormor. Och det här är ju mamma då, och hon hette ju Maria. Och det där namnet har ju gått i släkten. Alla mina flickor heter Maria i andra namn. Och deras flickor heter Maria i andra namn. Här är ju mamma, då är hon lite äldre. Och här är de i hönsgården.
Inger har burit fram pärmar och album och lagt i prydliga högar på bordet i vardagsrummet. Men det är inte bara bilderna som vittnar om att Inger är släktkär. För på väggarna hänger också tavlor, inramade fotografier på släktingar och så en spegel i guld från barndomshemmet.
Den spegeln, ser du den? Den sitter på min vägg där, ja.
Och det är tydligt när vi sitter här och bläddrar bland bilderna att mormor och morfar har en alldeles egen plats i Ingers hjärta.
För mig var mormor och morfar det allra bästa som jag kunde ha. Vi hade ju dem en trappa upp och det var ju spring i trappen varje dag. Och mormor som stod i fönstret och ropade på oss när vi var på gården och lekte och frågade om vi ville ha något gott. Och då lindade hon in några polkagrisar, sådana där små, i papper och så kastade hon ut till oss på gården. Och det visste inte min mamma om, för det hade hon nog inte gillat. Men det var mysigt, och de hade en stor trädgård där vi lekte och mycket blommor och mycket fruktträd och bär och sånt som vi fick använda oss av. Och mycket lekkamrater hade vi.
Men så kom den där dagen då släktkartan ritades om och allt förändrades. Ingers syster började släktforska och såg något som inte riktigt verkade stämma. I en av kyrkböckerna stod det att mammans föräldrar var okända. Märkligt, tänkte hon, eftersom det där hemma fanns både en mormor och en morfar. Ingers syster hör nu av sig till mamman, och det är då tystnaden bryts. Som en bomb slår sanningen ner, och mamman berättar att de som barnen i alla år kallat för morfar och mormor inte är mammans biologiska föräldrar. Hon berättar att hon är adopterad och att hon inte vet vilka hennes biologiska föräldrar är. Hon har sökt men inte hittat svar och valt att inte berätta för sina barn.
Så det visste inte vi. Utan det här kom ju som en smärre chock då när vi fick höra att hon var född i Stockholm och var alltså, hade andra föräldrar än vad vi trodde.
Och vad hände då?
Ja, min syster, hon började ju att titta, och hon ringde till Stockholm, den församlingen där mamma var född då. Men de gick in i böckerna också och tittade, och de kunde inte hjälpa henne vidare. För de fick ju fram samma information som min syster hade fått fram. Så det stoppade där. Vi kom inte längre. Och det där, det funderade vi inte så mycket på heller. Men det är klart, någonstans i bakhuvudet så tänkte man ju. Men inte mer än att vi tänkte på den. Vi gjorde ju ingenting åt det, för vi visste inte hur man skulle gå tillväga. Det här var ju långt innan arkiven blev digitala och kyrkböckerna blev skannade, så att man kunde komma åt dem via nätet, via datorn. Det här var ju att åka till församling efter församling och börja leta och forska i böckerna. Och det hade ju inte vi möjligheter till. Så där blev det stopp.
Livet går vidare. Mamma blir gammal och avlider utan att få veta mer om sitt ursprung. Inger tror att det fanns en sorg hos henne att inte ha fått veta vilka de biologiska föräldrarna var. och varför de lämnade bort henne.
Ja, hon funderade ju väldigt mycket på varför det hade blivit så här. Varför hennes biologiska mamma inte hade tagit henne kvar. Det tror jag hon funderar väldigt mycket på. Det tror jag. Men hon var inte den människan som gick omkring och ältade saker och pratade om det. Utan hon hade det mesta inom sig. Så hon var inte en, i mina öron och ögon, en samtalspartner för vem som helst. Va? Och framförallt inte för oss. Alltså, för det här var nog någonting som hon inte tyckte att det behövde vi inte bekymra oss över. Utan det var som det var.
Inger kontaktar nu mammans väninna för att höra om hon vet mer. Om mamman kanske anförtrott sig till henne om de okända föräldrarna.
Och då säger den här kvinnan till mig, ja, säger hon, vad vi har funderat. Men det ska du veta, att när din mamma fick reda på utav några väninnor när hon var ung, väldigt ung, i tonåren, att hon inte var deras eget barn. Då hade kompisarna berättat för henne då, som då hade hört det någon annanstans. Så mamma blev ju väldigt förskräckt då, när hon var ung. Och hon hade ställt min då morfar och mormor mot väggen så att säga och frågat varför de inte hade sagt någonting. Och om det var sant att hon var adopterad. Och då hade de, enligt den här kvinnan då som är väninna till mamma, hon hade sagt då att pappa, han sa att det ska du veta, att du är precis lika mycket vår dotter som lillebror. Så det behöver du aldrig fundera över, sa hon. Så mamma slog sig nog till ro med det, att hon kände då att hon var omtyckt som hon var och som deras dotter, även om hon inte var deras biologiska barn.
Och här kunde historien ha slutat. Mamman är avliden, ingen vet vem hennes biologiska föräldrar är och livet går vidare. Men så händer det där otippade, det som ingen hade väntat sig. Mammans enda bror hade börjat städa och sortera i sitt hem.
Så kommer han med ett kuvert hem till oss, till min pappa då som fortfarande levde. Och säger så här att det här har jag hittat, sa han, det här skulle nog mamma ha haft. Jaha, säger pappa, vad är det för någonting? Och så fick han det här kuvertet då som berörde mamma och hennes adoption. Det hade han hittat när han höll på och röjde hemma i sitt eget hem. Då. För då hade våran mormor gått bort också några år tidigare. Så han höll väl på att plocka igenom sina saker och hittade det här kuvertet. Och det kuvertet, det innehåller mycket saker. Det innehåller bland annat de här adresslapparna som kom med mamma till Hallsberg. Och det innehåller brev ifrån vårdaren som hade skött om mamma på barnhemmet där hon bodde.
Där bland brev, intyg och rättsliga dokument finns rörande nog de två små handskrivna lappar kvar som man fäste på Ingers mammas ytterplagg när hon skickades med tåg till sina fosterföräldrar i december 1916. Då var hon ett år och hade bott på Allmänna barnhuset i Stockholm hela sitt unga liv. På lappen står Maria 213 Hallsberg. Knapphändigt men tydligt. Namn, barnhemsnummer och ankomstort.
Morfar och mormor hade ju ansökt om att få ett fosterbarn. Deras bröllopsår var 1913. Och de hade inte fått några barn. Och de ansökte om fosterbarn. Och hade då, som jag vet inte hur den kontakten hade gått till. Men i alla fall så finns det i det här kuvertet. Det finns ju svar ifrån Stockholm. Med ett svar på den så kallade rekvisitionen av fosterbarn. Som de fick beviljad här. Här är det. Allmänna barnhusinrättningens intendentsexpedition. De skickade ett meddelande till min morfar då På grund av eder av pastorsämbetet i Örebro södra församling tillstyrkta rekvisition är ett flickebarn för eder räkning här utsett. Och torde ni för barnets emottagande inställa er torsdagen den 7 december klockan 12.17 på Hallsbergs järnvägsstation vid tågets ankomst från Stockholm och därvid uppehålla er i tredje klassens väntsal, icke utanför på perrongen. Nej, de fick vara inne då. Och det här är undertecknat av intendenten då.
Maria hade skötts av en vårdarinna på barnhemmet som skickar med en hälsning till den lilla flickans nya familj.
Hon har ju skrivit fantastiska brev här. Till lilla Marias blivande hem från hennes vårdarinna. Jag har skött lilla Maria och det blir en riktig saknad när hon går ifrån mig. Men jag är glad att hon har fått ett hem som hon kan kalla sitt. Lilla Maria är så pigg och livlig så man blir riktigt förtjust i henne. Och det blir skönt för henne att få vara i rörelse. Här hos oss har hon fått sitta i sängen mest hela dagen och lekt för sig själv. Jag hoppas att ni blir nöjda och belåtna med lilla Maja så att hon blir hemmets solstråle. Hon har varit det här och allas älskling. Jag hoppas att resan går bra och lilla Maria kommer frisk och blomstrande fram till sitt hem. Jag önskar lilla Maja allt gott och all glädje i sin framtid. En hjärtlig hälsning medföljer på lilla Majas färd ifrån Elsa Johansson, hon skrivit där. Om mamma hade fått läsa det här så hade ju hon funderat mycket, mycket mera än vad hon kanske gjorde när hon inte visste om det här. Så på ett sätt och vis kanske hennes ungdomstid och barndom i det hemmet där hon växte upp ändå blev bra. För man tittar på kort och man tittar på och hur hon hade, vilket förhållandet hon hade till sina föräldrar, så upplevde ju aldrig vi barn att det var några knorrar eller att det var någon missnöje eller någonting sånt. Utan jag tror att hon hade en bra barndom och uppväxt. Jag vill tro det i alla fall. Och ser man sen på bilder till exempel från den tiden när mamma var liten. Man ser hur hon sitter i famnen på sin mamma där. Det första kortet som är taget 1916. Så att jag vill gärna tro att hon fick en fin barndom. Och när de sen går vidare och vill adoptera henne så måste ju även det tyda på att de ville ha henne kvar. För sen fick de en biologisk son och den sonen föddes på våren 1920 och adoptionshandlingarna är skrivna på hösten 1920. Så att han fanns ju redan i familjen, den pojken, när de här adoptionshandlingarna skrevs. Så det var ju, de hade ju kanske, om de inte hade velat haft mamma kvar, hade de kanske sagt ifrån sig det här fosterbarnet när de fick ett eget.
Men för er, det här måste ha blivit en chock.
Ja, herregud, när vi fick tag i kuvertet och började gå igenom alla papper och se vad det stod för någonting och vad det handlade om. Man blev ju alldeles tagen. Och jag säger, det här hade ju mamma verkligen behövt få veta medan hon levde. Och pappa han blev ganska upprörd när han såg det här. För han tyckte precis samma sak. Att de här papperna skulle ha kommit fram tidigare. Han var besviken för att de inte hade kommit fram. Att inte morfar och mormor hade lämnat papperna till mamma när hon blev vuxen. Men det gjorde de inte.
Varför då, tror du?
Jag har ingen förklaring på det, men jag kan tänka mig att kanske att de ville få mamma att fortfarande känna att hon var deras barn på något sätt. Att de inte ville riva upp några känslor och att hon skulle börja leta efter sina biologiska föräldrar och kanske gå åt annat håll med sig, ge sig iväg ifrån dem. Det är bara en tanke som slår mig. Men jag vet inte. Vi har aldrig pratat om det.
Bilden klarnar över hur Ingers mamma hade det där första året på barnhemmet. Men anledningen till varför hon blev bortlämnad står inte någonstans. Däremot har hennes biologiska mamma undertecknat adoptionspappren. Och vi har valt att bara ta med hennes förnamn här i programmet.
Modern är villig anförtro barnet åt oss och synnerligen tacksam för att vi vill betrygga dess framtid. Och sen står det namn på vår biologiska mormor. Undertecknad Hanna, född den 18 mars 1896, moder till barnhusbarnet nummer 213 Maria, vilket är fött i Matteus församling i Stockholm, avsäger mig härmed alla anspråk på ovannämnda barn till förmån för barnets fosterföräldrar.
Så här har du nu fått ett namn på...
Här har jag fått ett namn på min biologiska mormor. Det är ju en ingång. Och jag jobbade då på kontor här i Örebro och hade en arbetskamrat som var intresserad av släktforskning. Och vi två gick tillsammans till släktforskarföreningen här i Örebro och var med på ett informationsmöte. Och jag tog kontakt med den här föredragshållaren efter mötet när det var slut och frågade honom om han kunde visa hur jag skulle gå tillväga för att gå vidare och leta efter min biologiska släkt. Och då upptäcker vi att mormor, min biologiska mormor, är ju död. Men då står det ju ett dödsdatum och då upplyser han mig om att det bästa sättet för dig, sa han. För jag frågade honom, vi vill ju veta om vi har några kusiner. Om mamma fick några fler syskon eller hur det inte förhöll sig. Så vi vill ju veta om vi har någon släkt att kunna träffa. Och då sa han, då råder jag dig att ta kontakt med stadsarkivet i Stockholm och begära ut bouppteckningen efter din mormor. För där finns ju förmodligen barnens namn som undertecknade då. Så det gjorde jag. Jag mejlade med stadsarkivet och olika personer som letade. Och till slut så fick jag bouppteckningen skickad till mig via mejl.
Inger får veta att den biologiska mamman gift sig några år efter att Maja fötts. Två av barnen levde inte längre, men den yngsta dottern var i livet. En äldre dam som Inger beslutar sig för att ringa.
Skulle jag våga ringa? Men jag gjorde det. Jag ringde till det här numret och frågade, berättade vem jag var och att jag undrade om hennes mamma hade hetat si och så. Och det säger hon ja. Ja, sa jag, då tror jag du är min moster. Och då blev det alldeles tyst i andra änden på telefon. Och så sa hon, jag måste sätta mig. Vad jag har väntat på det här samtalet. Och jag tror att vi bägge två tog till lipen i telefon, alltså, för det var så stort.
Ingers moster hade hela sitt liv vetat att det fanns en syster där ute någonstans. Och hon hade också gjort många försök för att spåra henne utan resultat.
Och jag fick veta, för hon hade letat. Och skrivit till hemmets veckotidning bland annat. Och sökt sin syster. Och där hade hon beskrivit min mamma då som barn. Och undrat vart hon tog vägen. Och hade en massa uppgifter med om vart hon skulle ha kunnat ta vägen och så. Men det stämde inte riktigt.
Nu när Inger fått kontakt med sin moster klarnar också bilden om varför Ingers mamma adopterades bort.
Min mormor då, hon var ju väldigt ung när hon blev gravid och fick min mamma. Och hon hade ingen försörjning, båda hennes föräldrar var borta. Hennes pappa hade dött månaden innan hon skulle föda. Och hon hade ingen kontakt med barnets pappa. Men hennes äldre bror, mormor, min biologiska mormor hade ju två bröder och den äldre brodern bodde i Stockholm så han tog sig an sin syster och tog med henne upp till Stockholm och såg till att hon fick komma in på det här mödrahemmet. Och där föddes ju mamma. Men min mormor hade ju inga möjligheter att ta sig an henne. Så hon gick ju med på den här adoptionen. Först som fosterbarn och sen då som adopterad. Men sen hade hon träffat en man och stod i begrepp att gifta sig 1920. Och då blev ju adoptionen intressant. För jag vet inte om hon tänkte så som jag ville att hon skulle ha tänkt. Att hon unnade min mamma att vara kvar i sitt fosterhem. Eller om det var så att den här blivande mannen inte ville ha ett extra barn i familjen. När de väntade sitt eget första biologiska. Det vet inte jag. Men jag vill gärna tro att de tänkte på mamma.
Men hon berättade sen då att hon hade ett barn någon annanstans för sin familj.
Hennes barn hade vetat om att det fanns en äldre syster, men inget mer. För sen berättade hon ingenting. Hon sa aldrig någonting om vem pappan var eller vad som hade hänt med barnet eller någonting. Det berättade hon aldrig. Det enda hon hade berättat var att det fanns ett äldre barn. Att hon hade fått en flicka tidigare.
Inger och hennes nyfunna moster har efter det där första samtalet tät kontakt med varandra.
Alltså jag tyckte ju det här var så otroligt roligt. Och vi fick så fin kontakt, våran moster och jag speciellt. För jag ringde ju om igen och frågade. Och vi var ju ner och hälsade på henne vid flera tillfällen. Och vi ordnade kusinträff här hos min bror som har lite större utrymme. Så vi kontaktade alla kusinerna som vi helt plötsligt hade fått. Och då, vi blev ju 11 kusiner. Och vi bjöd in dem till en kusinträff här i Örebro.
Men känslan, kan man knyta an efter så lång tid?
Ja, ju mer vi träffas, ju mer känner man ju det här att vi på något vis, vi har ju någonting som håller ihop oss, som jag säger. Alltså, vi hör ju ihop på något vis. Och det är väldigt lätt att prata om, och vi har ju så mycket att prata om. Vi pratar ju om deras ungdom och uppväxt och hur de har haft det. Och de får ju veta hur vi har haft det och hur mamma har haft det. Var mamma hade vuxit upp och var hon hade bott. Och det är ju så roligt. Och sen spånar man lite grann om hur det kunde ha varit om vi hade träffats när vi var yngre. Om de hade fått kontakt tidigare och vad som hade kunnat utvecklas då.
Inger besökte också tillsammans med sin nya moster det ställe där hennes biologiska mormor Hanna växte upp och som hon lämnade när hennes föräldrar dog och Maria föddes.
Det var ganska häftigt att komma dit. Det var ju en gård ute på landet. Så de här var ju bönder, den här familjen. Och där träffade vi också en grannfru som hade haft kontakt med våran biologiska mormor. Och där hade det ju kanske framkommit en del skvaller om vem den här pappan eventuellt kunde vara. Men det var ju bara skvaller mellan grannarna. Ingen hade ju något definitivt svar. Och jag tror inte att hon hade sagt någonting. Hon ville nog inte berätta. Det var hemligt. Och jag vet inte om hon skämdes eller om det var... Men bli gravid när man är 18 år och inte har något jobb eller någonting och växer upp så där, det är inte så lätt. Jag kan mycket väl tänka mig att det var besvärligt och inga föräldrar som levde.
Och så. Än idag vet du inte vem den biologiska fadern är?
Morfar är våra... Nej, det vet vi inte. Och där skulle jag vilja ha hjälp att hitta honom. Vi har lämnat DNA-prov. Vi kanske aldrig får reda på det och vi lever ändå. Men nyfiken är man ju. Kanske finns fler kusiner, man vet inte.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.